Den dolda kvinnomakten. 500 år på Skarhults slott. Redaktör och inläsare Alexandra von Schwerin. Förord.
Vad ska jag göra här? Frågade jag mig förbryllad som nyinflyttad i det skånska renässansslottet Skarhult. Då ekade salarna tomt till svar. Vad gjorde mina föregångare, alla de slottsfruar som bodde här före mig? Nyfiken började jag bläddra i vindsarkiven. Bit för bit framträdde en oväntad bild, en fascinerande historia om kvinnor. Enligt ägarlängden har godset gått från far till son. När söner saknats har äldsta dotterns man automatiskt blivit ägare. Idel herrar. Var fanns andra hälften av mänskligheten? När jag frågade historikerna svarade de, tja, man brukar inte fråga efter kvinnorna. Då började jag gräva på allvar. Eftersom kvinnan var formellt omyndig har hennes namn sällan kunnat spåras i historiska dokument. Därför har dagens syn på historiens kvinnor formats av en grundläggande missuppfattning. För i verkligheten utövade kvinnor makt, ofta stor makt, över inte bara gods och gårdar, bruk och handelshus, utan ibland till och med hela riket. När jag kom till Skarhult, nygift med Skarhults ägare Karl Johan von Schwerin, var min förutfattade mening att en slottsfru putsar silver och ordnar blomsterarrangemang. Jag valde att sätta mig in i driften. Ett skånskt gods på 1000 hektar omsätter märkligt nog inte mer än en 7-Eleven-butik i centrala Stockholm. Det gick att förvalta men inte förädla. Karl Johan är visionär och risktagare i både kärlek och affärer. Han ringde mig efter vår första dejt och utbrast. Det visste du inte va? Att du skulle leva resten av ditt liv med en bonde. Detta oförskämda mod var oemotståndligt och några månader senare hade jag släppt allt jag hade för händer och flyttat till Skarhult. När det kom till affärer hade Karl Johan redan 1999 rest det första vindkraftverket på Skarhults mark. 2006 var de 8 stycken och samma år startade vi tillsammans HS Kraft AB, ett bolag som skulle hjälpa markägare att få vindkraft på sina ägor. Idag är vi delägare i 13 vindkraftsparker med 100 vindkraftverk som är i drift eller under uppförande i södra Sverige. Parallellt har vi levt på Skarhult och följt godsets drift på nära håll. Jag blev så småningom varse att Skarhult inte är en villa i förorten eller en våning i stan. Det rör sig om verksamheter inom jordbruks- och energinäringen, om natur- och byggnadsvård, kulturarv och godsförvaltning. På en och samma dag arbetar jag med frågor som berör kommunens miljökontor, länsantikvarien, journalister, hembygdsföreningar, kyrkan, lokala och regionala näringsidkare, museer, forskare, trafikanter, grannar och politiker. Jag hade ju kunnat välja ett arbete utanför godset, men jag behövdes här och jag tyckte framförallt att det var roligt att arbeta med Karl Johan, förvalta hans arv och också bygga något gemensamt. Men jag kände mig ensam. Få andra ingifta deltar i godsens drift. Jag trodde att jag var ett undantag, men Skarhults dolda kvinnohistoria visade att det inte stämde. Enligt Dick Harrison, professor i historia och författare till bokens första kapitel, har vi skådat historien genom nutidens glasögon och i förväg bestämt oss för att männen alltid härskat eftersom de gjorde det under 1800- och 1900-talen. Vi har inte kommit på tanken att söka efter mäktiga, inflytelserika kvinnor före dess. Egentligen var kvinnor en helt självklar del av den politiska och ekonomiska makten i Sverige fram till 1700-talets slut. I denna bok berättas om kvinnornas förutsättningar som inte var de bästa. Kvinnor uteslöts från högre ämbeten, de fick inte gå på universitet, de saknade rösträtt. Äktenskapet var ett ekonomiskt projekt och kvinnan gick från far till man. Fri blev hon först som änka, men det stoppade inte kvinnorna på Skarhult. Docent Peter Ullgren berättar i kapitel 2 om Danmarks rikaste kvinna, Mette Rosenkrantz, som lät bygga Skarhult. Enligt ägarlängden var det hennes omyndige son, Olof Rosensparre, som byggde Skarhult. I bokens tredje kapitel visar professor Svante Norrhem.